Då var det fredag igen och jag, Robin, har tagit plats i den lilla poddkällaren och jag gissar att Flink sitter ute i sin tillbyggnad i Helsingborg.
Ja, poddstudio och kontor kombinerat.
Vi har också suttit på två olika platser och sett mestadels i alla fall två olika matcher ikväll. Det är ju, vi spelar in den här på onsdagskvällen här nu efter dels Göteborgsderbyt som kan man kalla väl det Göteborgsderby då?
Ja, det tycker jag.
Och som du har sett mestadels av och jag har sett mestadels av Kristianstad Alingsås i denna superjämna tabell som tack vare att det spelades matcher ikväll blev lite ojämnare. Det räcker när det är så här jämnt som det är nu så räcker det att det spelas en match då och då så blir det genast, händer det genast grejer i tabellen. Man kan väl börja med, ska börja lite med min match då, Kristianstad-Alingsås. Kristianstad vann ju till slut. Jag hade ju tänkt att bara se en halvlek där för att byta till derbyt sen. Men trots de här, Kristianstad gjorde några ryck, 6-1 ledde de med 9-3 tror jag. De stack iväg rätt många gånger. Men sen var det ändå bara två måls ledning i paus. Och William Andersson Moberg var skitbesviken här i pausintervjun att anfallsspelet var hemskt dåligt och det här var piss. Och då låg de ändå bara under med 15-13 i paus. Så därför ville jag inte riktigt lämna. För man vill ju gärna vara med om den här sviten ska brytas, vill man gärna se det. Men,
Ja, förr eller senare gör det ju det, och det vill man inte missa.
Nej.
Som Kristianstadbo. Även om det är en sorgens dag när det händer så tror jag det hade varit en lättnad.
Inte minst för Jomi Avanes, kanske.
Ja.
Som ju, ja det var sista chansen nu. Ja, han kommer ju den här till Sävehof, de möter ju dem nästa onsdag. Då gör ju han sin bejublade debut. Biljettförsäljningen går som smöret, precis som de önskar där på marknadsavdelningen. Så det lär väl bli fullt då kanske. Sen missar han ju någon match där. Det är ju framförallt den här Brest-matchen, sista matchen i Champions League som han är blixtinkallad för. Sen kommer han väl igen längre bet in i mars. Ja, men jag tror nästan han själv, han var väl inne på det lite också där på den där presskonferensen vi pratade om sist att det hade inte gjort någonting för honom om sviten hade brutits. Men
Nej.
det gjorde han alltså inte ikväll. Alingsås stretade emot men det blev, ja, de orkade inte hela vägen som många andra.
Någon individuell spelarkritik? Positivt, negativt?
Det såg ut som det brukar göra. Olafur Gudmundsson dominant. Honom gillar du. Och han har ju faktiskt varit, han spelade inte så mycket i höstas. Gjorde knappt någon match då.
Han var lite mycket småskador.
Ja. Kändes som att han bara var frisk när det var Champions League. Det kanske var rätt också. Han var bra. Han har varit bra egentligen alla matcher här på slutet. Om man tar bort Hammarby kanske. Så han är ju, det känns som att han är liksom, särskilt när han inte Henningsson är med, så är ju Gudmundsson är ju någon slags hjärta alltså, som driver igång pulsen i hela laget. Och det gjorde han ikväll också. Ja, sen bytte jag faktiskt med 10 minuter kvar till din match. Och där var det ju desto hetare.
Ja, det blev ju det. Det såg ju ut, Sävehof, RIK såg ut att gå mot i början på andra där, att RIK skulle vinna detta ganska, det är ganska lätt. Jag tror att det var 6 mål de hade faktiskt. Men det går snabbt i handboll så att Sävehof knapar in. Heter det knapar in eller knappa in?
Knapra in heter det.
Ja.
Man kan väl säga knappa in också. Nej,
Ja.
knappa in. Då knappar man in telefonnummer på mobilen. Nej, jag vet inte.
Nej, nej, det var en språkfråga. Men det här är inte språklådan. Så det blev ju riktigt jämnt som det numera alltid blir med de här två lagen. Första mötet, de har ju mötts då 3 gånger nu. Första slutade oavgjort, sen vann RIK med uddamålet och de vann till slut med uddamålet här också. Efter att Tobias Thulin stått för 2 stycken räddningar, alltså avgörande i det med Maxen att Sävehof aldrig kom ikapp. Ja, han är väl kanske ligans bästa målvakt, va?
Ja, det, ja. Det beror på vad man går på. Enligt statistiken, siffrorna, så är det här är bara ligans femte bästa. Men jag vet inte hur, där leder i och för sig också Måns Landgren i Öysta, så, all respekt för Måns, men det är inte så många, tror jag, som skulle se honom till seriens bästa målvakt.
Nej, nej precis va. Och
Men tar
det
man
var
in
så.
allt med ålder och talang och statistik och lägger ihop allt, så är vi väl ganska eniga att han är nummer ett.
Ja, men det är nog så. Det var lite som Fingren var inne på i den intervjun i TV efteråt, att det var kanske inte Thulins bästa halvlek, den andra han i karriären, men han är bäst när det drar ihop sig och ska avgöras. Så
Där har
ja.
vi något för dina statistikplaner och så. Man skulle vilja se, man skulle inte vilja ha räddningsprocent bara så som en rak linje över 60 minuter. Man skulle ha räddningsprocent sista 10 kanske.
Ja,
På alla målvakter.
tänk att fått det.
Det har inte de internationella förbunden ens lyckats med, va?
Nej, det har de inte. Som annars ligger i framkant. Fast det är ändå inte, fast handbollssporten är rätt långt bak där när det gäller jämfört med en hel del andra sporter. Men i en annan diskussion, den har vi tagit rätt ofta här. Nej, men RIK imponerar ju. Alltså Sävehof hade till exempel inte förlorat hemma på 8 matcher sedan början på oktober. Två formstarka lag. Sävehof har förlorat en på 10 och de 10 senaste. De hade 8 segrar av dem. Alltså en oavgjord, en förlust, 8 segrar. RIK något liknande fast det var på 9 matcher då. En förlust, en oavgjord, 7 segrar. Och nu bröt de då Sävehofs hemmasvit där. Och alltså det går inte att komma ifrån. Man blir kanske klyschigt eller man fastnat lite i vissa hjulspår här nu då. Men på papper känns ju ändå Sävehof som att de har ett bättre lag än RIK. Men Sota, Wislander och de känns som de får ut lite mer av sitt manskap. Och går inte att komma ifrån de här nu. Utan de drar för stora växlar. Men nu har ju då RIK en oavgjord och så 2 segrar i de här derbyna då. Känns ju att de är, jag vet inte, att de vill lite mer. Det är lite fulare. De har ju de här Oskar Rysander då tillbaka och Fingren försvaret. De är topp 5 i utvisningsligan. Rysander drog på sig ett, jag tror faktiskt att det var ett direktrött fast det kunde varit en tredje 2 minuter också. Man hade två i slutskedet där. Vad var det? Knappt 3 minuter kvar. De ledde med 2. 29-27 och han gjorde något där på, nu blev jag lite osäker, på
Bogievic.
Jag såg aldrig någon, det var en snabb repris bara, men man fick ju ingen närbild riktigt vad som hände där. Va? Men också lite, det kan ju vara en tillfällighet, men han började käfta då på väg och det blev nästan lite konfrontation. Så, men det var inte med någon Sävehofspelare utan det var Anders Eliasson. Sävehofs tränare som jag borde ju minnas honom för han höll ju på när jag började i detta yrket, men han var väl rätt så hård. Hård jäkel, Eliasson. Alltså karaktärsspelare och sådär också. Jag vet inte. Känner du igen snacket liksom mellan, menar jag, alltså RIK och Sävehof?
Ja, men vad fan, RIK känns ju som att de är medvetna på ett annat sätt. Det du säger, att de är kanske lite svagare lag på pappret, men de vet om det också. Så att de är beredda att göra det jobbet som, alltså de gör kanske Sävehof med den talang och det laget de har, gör kanske går på 95-96%, men RIK går på 100% ofta av sin egen förmåga. Inställningen är ju viktig i handboll. Men
Ja,
sen
men så
har
är
de
det ju.
ju, alltså, som August Weigert, som ju, visst han var finurlig i Aranäs, men han är ju liksom en nyckelspelare här nu i RIK. De har ju hela tiden, det säger man ju varje säsong, att hur ska de ersätta den, hur ska de ersätta den. Och jag tror jag har tippat dem utanför slutspel nu 3 år i rad. Men det kommer hela tiden nya, de värvar smart och plockar in rätt spelare för det de vill ha. Sutar kanske är seriens smartaste tränare.
Ja, kanske den som får ut mest av sitt material. Vi har kanske sagt det tidigare. Men som sagt, Vigo nu, det är det han då. Det var ju Arnesson som försvann han och så var det Karlsbogård som klev fram. Försvann han och nu är det Vigo då alltså, som mittnia. Och han är väl, han är inte uppe på deras nivå som de var när, innan de drog då, nu, de här sina sista år i RK. Men nej, då var han riktigt bra. Daniel Wester spelade en hel del i första då, vänstern var mer fingre än vänstern i andra, men vispade in något jäkligt snyggt och annanstans underarmskott var det väl. Fingren var bra i början på första, satte några mål och Romain, Tobias Johansson på höger nio var inte så lyckad idag, han kan göra rätt mycket mål annars, men och så har de ett bra försvar och så riktigt bra målvakt. Vi har ju Mellegård också, Emil på vänster 6, satte 4 på 5 och han drabbades ju av en korsbandsskada, jag är ganska säker på att det var ju borta länge i en ganska, ja men när han någonstans skulle ta nästa steg och utmana A-landslaget, för hade han inte åkt på den så tror jag han hade varit, eller om till och med, jag vet inte, var han med i det här talangprojektet landslaget här, jag vet inte, det är rätt så, det var, de var ju lite fler förr, nu är de ner var på 3-4 stycken med Alfred Jönsson och Klar och Thulin och Jack Thorin, jag tror var de med 4. Men där kanske Mellegård varit med idag, eller är han för gammal, fast de har väl ingen åldersgräns. Ja, nu fladdrar jag lite här, men där är ju alltså Emil Mellegård här om något år till. Är ju riktigt intressant. Vänster sexa. Så nej, jag tippade RIK också utanför slutspel när de tappar Karlsbogård och så nu, just nu ligger de trea. De kanske ligger 4 efter i morgon är det va? Ja, precis, Ystad möter Ystad IF mot Hammarby hemma. Då lär ju de då gå om. Skövde kan också gå. Ja, det är, som sagt, det ändå är. Det lär de ju göra där. Men de är ju med där uppe ju. Som ja. Är väldigt många lag är med, känns
ja.
Det som.
Ja, om vi pratar bottenstrid sist så man kan inte ska prata toppstrid, ja, men om man tar bort Kristianstad så är det ju toppstrid. För det är ju ja, i talande stund så skiljer det då 4 poäng mellan tvåan och sjuan. Och
jag vet inte, det lär du göra efter toppstrid också.
Det kommer du att göra oavsett. Precis. Nej, men vad fan, det skulle ju behövas någonting. Jag vet att man pratar mycket i fotbollsallsvenskan om att dels då att man behöver fler lag ute i Europa, inte bara Malmö eller Östersund, utan man behöver fler lag. Samtidigt då som de har ju haft en ganska hyfsad publik, en publikutveckling de senaste åren, och det kanske beror på just att det inte är ett lag som är given segrare, utan att det har varit så många, många vinnare de senaste åren, att det hela tiden känns jämnt och att vilket lag som helst kan vinna, eller det är många lag som kan vinna allsvenskan i alla fall, att det liksom har bidrag till att det finns en spänning och att det liksom drar publik i sig. Här är det ju, i handbollen är det ju nästan så, men där är bara det att Kristianstad är liksom lite för överlägsna. Just att det är så här jämnt, jag tycker nästan att det är inte så bra, för att det är kul att det är jämnt, men det skulle varit jämnt längst upp i toppen också.
Ja, och sen har ju ändå handbollen sitt slutspel som ändå, alltså lag 1-7 är väl helt klara.
Ja, lag 8 också är klart.
Ja, och i teorin så blir de väl nästa omgång här nu. Mm. Eller på fredag va? Möter Lugi Önnered. Då går de upp på 28 poäng om de vinner den. Ja, eller de är ju, förlåt. 8. Ja, jag orkar inte räkna nu. Så, nej, det är de ju inte. Nej, men det är de ju. I praktiken är de det. Ja.
Ja, visst, med slutspel det känns. Ja, det kommer vi inte ifrån när det är slutspel. Men
att vinna serien känns nu, alltså, som Kristianstad har varit så jäkla överlägsen så många år, så jag håller med om att det hade varit en kul kamp ändå, även om slutspelet finns kvar, så hade det ju varit en, för det är ändå något, det är nog något fint att vinna en serie.
Ja, och jag tror ändå att det hade varit så att det hade varit 4-5 lag som är lika jämna som de här lagen är 2-7. Att det är de 4 i toppen som är så jämna. Det hade inte gjort mig någonting om det, att det här hacket som vi nu ser mellan Alingsås och Lugi, att det är 6 poäng där, eller vi ser 8 poäng hack mellan Lugi och Guif under slutspelsstrecket. För mig hade det hacket gärna fått vara lite högre upp i tabellen, och att det istället hade varit jämnt om första platsen.
Mm. Ja, jämnt om första platsen, jämnt om sista slutspelsplatsen.
Ja, precis.
Det här är ju tråkigt som vi har det nu.
Ja, precis.
Lag 1 till 8 är klar och seriesegaren är klar.
Ja, och det här är liksom siffror med på att där är liksom inget lag riktigt som många pratar om, att nu vill vi utmana Kristianstad, nu vill vi göra det, nu ska vi göra det. Men det har ju varit så rätt många år. Malmö var ju nära som tusan i fjol, men det var kanske det året också.
Mm.
För i år har de liksom, det är inget lag som, trots att Kristianstad tycker jag har blivit sämre i år, så är det ju inget lag som är närmare, utan det är väl snarare att de andra lagen har tappat ännu lite mer.
Mm.
Tyvärr. Men,
ja. Så ska jag bara gå tillbaka på tal om RIK. När jag kände det här att de spelar lite fula och så och jag kollade då att Fingren och Isander ligger i toppen på den individuella utvisningsligan, så kollade jag. Krävdes ju lite, såklart lite klickande i statistiken på handbollsligan. Och den finns ju såklart inte bara lätt att se då, utan man fick ju hålla på och klicka in på varje lag och så vidare och skriva upp och sådär. Men för att se hur många utvisningsminuter lagen har. Och tyckte det var lite intressant. RIK har ju då 95, eller inför den här, för det gjorde under matchen, så dagens match var inte inräknad. De hade alltså 95 två minuter. Det var de tvåa med överlägset flest utvisningar, var rätt överraskande, IFK Skövde på 107. Och nästan lika överraskande längst ner på minst antal två minuter, Malmö på 61.
Mm.
Skiljer alltså 46 stycken två minuter, vilket är 92 minuter mellan Malmö och Skövde.
Jag hade nog Malmö som större överraskning, att de drog på sig så lite utvisning.
Mm. Ja, det var en liten en parentes, men det var lite intressant ändå.
Malmö har faktiskt också bara dragit på sig ett enda direktrött. Vi har ju pratat lite om, det har ju varit extremt många direktröda. Ja, röda kort generellt, men det är de direktröda som har ökat mest markant. Vi hade ju ett sånt klassiskt där med Sanders. Två raka i bröstet, röda kort kan man kalla det. Det har varit många sådana mot en spelare då som är i luften. Malmö har inte så många. De har bara ett enda rött kort, direkt rött kort. Det var ju Adam Lund där. Och det var ju för att han sköt. Jag kommer inte ihåg vem det var, men han sköt någon i ansiktet där på något frikast i sista minuten.
Mm.
Så de är kanske lite snällare överlag, de Malmö.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt. Det för väl oss vidare in på filmningar.
Ja, jag tänkte Hollywood nästa, Flink.
Ja.
Det är ju Oscarsgala på söndag.
Ja.
Ska du sitta upp eller?
Nej, är det natten till måndag?
Natten till måndag.
Tveksamt. Kommer att vara ganska så trött efter att ha kört från Tyskland där på söndagen. Vi ska iväg med ett par familjer till badlandet Weißenhäuserstrand.
Weißenhäuserstrand?
Ja.
Det låter något.
Ja. Även finns något som man kan hålla på och spela pingis, badminton och klättervägg och sånt där. Så vi ska försöka ha en liten aktiv semester så här på sportlovet. Mm. Och där kommer vi väl hem på söndag eftermiddag kväll någonting. Så, men du bäckar dig va?
Det gör jag. Mm. Det är tradition. Då har du ingen favorit, så vem som borde vinna bästa film och så här då?
Nej, det har jag inte. Jag såg på bio senast, så jag, den är väl nominerad, vet inte om årets film, men vet inte, Bajs.
Ja, den är nominerad faktiskt som bästa film.
Mm,
den har jag inte sett.
Nej.
Var den 5 plus?
Ah, det krävs mycket för 5 plus. 4.
Mm.
Handlar ju om, tappade jag namnet här, men han var ju alltså vicepresident till
Bush, va?
Ja, den yngre, George Bush, den yngre. Vad hette han då?
Dick Cheney, va? Dick Cheney.
Ja, precis. Ja, det handlar om honom. Ja, den var bra. Bra. Hårdvinklad säkert, men bra.
Ja, jag tror ju att min favorit av dem jag har sett så är ju, och det är faktiskt de flesta där nominerade, Black Clans, men tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Spike Lee's. Mm, jag har sett någon trail. Nej. A Star Is Born är ju fin och så, bra musik med Lady Gaga. Den var ju hypad ett tag, men jag tror ju att det blir den här Roma som vinner Netflix-filmen, Alfonso Cuarón, omhuldad regissör i Hollywood. Så svartvit, så där liksom... Ja.
Mexiko, va?
Ja.
Utspelat sig. Mm. Ja. Har du sett den?
Nej. Jag ska se den innan söndag. Jag bara liksom vet jag det här med svartvita filmer. Det är lite större motstånd till det.
Ja.
Alltså man måste vara i rätt sinnesstämning innan man tar sig an sådana här filmer.
Mm.
Men den ska ses. Men det var inte därför vi pratade om Hollywood. Vi kom in lite på filmningar, tänkte jag då. Man har Hollywood nästa. Det var i alla fall min egen standardfras. Någonting med Hollywood när man spelade och någon motståndare filmade. Ja, Hollywood nästa. Då var man jävla häftig när man...
Ja. Du kör inte den här gesten också, den här veva.
Nej, jag tänkte det så man faktiskt ibland.
Ja.
Jag tyckte det var att ta det över gränsen. Så får inte.
Och så den här dyk, men det är mer fotboll ändå. Dykgesten.
Ja, precis, den hade inte kommit än, tror jag, till handen då.
Nej.
Vad har vi, vår mest klassiska filmare, är det Per Carlén eller?
Ja, det måste det vara eftersom den då är fångad på TV. Ja. Den är ju fantastiskt rolig. Den är den från VM 90, va?
Vi var väl finalen där, va?
Eller var det till och med det, ja. Där han kliver över ett sovjetiskt, var det Tutskin, ja. Kliver över hans ben väl?
Ja, han ligger ju där, han försöker ju sparka efter, han ska springa upp och följa med i kontring där. Han ger ju först Tutskin en jävla smäll.
Ja.
Sen ska han, så hamnar han på marken då, rusen, och så ska Carlén springa över honom och med upp i anfallet. Och då Tutskin sträcker sig efter och för och försöker sparka till Carlén, men han träffar inte. Och Carlén fortsätter ta en steg, viftar mot domaren och så i samma rörelse så kastar han sig som en...
Döende svanen där. Ja, men det grejen är ju att det är ju, ja, precis, han tar väl två steg efter själva situationen innan han faller.
Den har ju allt, för att den är ju, det är en usel filmning. Men han går, domarna går ändå på det.
Ja, de gör det.
Ja, han får ett visst. Så det, den är fantastisk. Men jag tänkte först, nu ska jag lista handbollsligans värsta filmare i nutid alltså. Men det är rätt så svårt det där att hitta enskilda spelare som... Jag vet att Larholm har ju varit föremål för såna här diskussioner. Framförallt kanske i fjol när det var liksom de spelade 7-6 och han gick in och riste på huvudet och så fort han blev rörd. Så han, jag tror, han fanns på tapeten där, Larholm, men han är ju inte ensam. Jag tycker det är lättare att ta filmare generellt om man tittar på positioner. Nu har jag en position i huvudet som jag tycker filmar generellt sett mest. Vilken position skulle du gissa att det är då? Det är inte den du tror.
Ja, vänster nio.
Nej, det är ju mitt sexorna.
Ja.
Om man skulle dra... Jag vet inte om man kan dra det till filmningar. Men de kastar sig hela tiden väldigt lätt. De får mycket stryk, men... De är också, de faller, kanske faller de lättast av alla på planen också.
Fast de är tyngst och starkast kanske.
Ja, men det är generellt, det är det ju framförallt skulle jag säga att de gångerna det blir ett misslyckat inspel så ser man rätt tydligt på, jag satt och kollade på, apropå det här så tänkte nu ska jag kolla mycket på Arnarsson här i Kristianstad. Och det är liksom varje gång det är ett inspel som han inte når så kastar han sig Ja, då får de ofta frikast.
Mm.
Jag skulle säga om man mäter det antal filmningar per position per match så tror jag att mittsexorna ligger risigt till. Alltså.
Mm. Ja, en bra, bra spaning.
Sen har vi det här då, vänsternejerna. Och det är väl kanske apropå det här med de mängderna med röda korten som vi har fått se. Jag tror i början av februari var det uppe i 31 direkt röda kort. Och där majoriteten av dem är ju de här knuffarna på spelare i luften. Och jag säger inte att det är filmningar. De allra flesta är väl helt korrekta. Det kunde nog varit ännu fler om man tittar på situationerna och så. Men det finns väl en överhängande risk att det blir fler och fler spelare som man gör det brottning. Man lär sig att falla rätt.
Mm.
Alltså man får en knuff och så faller man och så kanske man landar ändå lite på hälen, men man fortsätter ändå ner med ryggen och huvudet i golvet så att det ser liksom värre ut än det.
Ja, det ser ju allt. Det ser ju, det är ett kraftuttryck, fruktansvärt ut, men man tycker ju alltid det. Och sen ibland så ser man reprisen sen. Och så ser man att de har ju landat nästan. Minst på hälarna. Och sen faller de tillbaka och så.
Mm. Jag tror att det kommer att ta någon säsong här nu. Jag tror att det kommer att ta denna och nästa säsong. Sen det kommer att bli mycket, jag tror att det kommer att bli röda kort nästa säsong också. Innan domarna lär sig lite. Alltså, de måste ju också en inkörningsperiod. Att de blir ännu bättre på att se när det är rejäla knuffar och när det är spelare som lägger sig lätt. Jag vet när vi spelade i division 3 i Tollarp, då vi hade en spelare i vårt lag. Han var extremt bra på det här falla så att det riktigt dunkade i golvet. Alltså varje gång, jag vet inte hur många, säsong 1, då var det inte så mycket röda kort. Det var inte så hårda direktiv på den tiden, men det var utvisning efter utvisning. Nästa säsong, det är samma domare som dömer där i den divisionen. De lär sig vilka spelare också. Nästa säsong fick han inte en enda utvisning med sig. Det var då liksom bara upp på benen. Jag tror att någonstans där i inledningsskedet är vi nu i handbollsligan. Jag tror inte domarna har blivit riktigt, de är inte riktigt vana vid att spelare faller så mycket som de gör nu. Och jag tror inte, alltså det är en korrelation av allt där, att spelarna, visst, knuffarna finns där, spelarna börjar inse det och lägger sig lite mer än vad de brukar.
Mm.
Och så kommer det ta lite tid. Men Bogujevic är jag inte beredd att kalla filmare ikväll, men jag tycker kanske inte att det är det klaraste röda kortet för jag sett.
Nej, inte heller det lilla jag såg så av det. På det. Jag hade svårt att se vad som egentligen hände där. Men nej, det var inte heller intrycket jag hade.
Sen är inte de värsta filmningarna, att du inte gör de här 9-meterspelarna som får en knuff och lägger sig lite efter. De värsta filmerna är ju ändå de där man går in i typ andra faskontingar när en spelare går in och bara ställer sig precis vid en anfallsspelare som får bollen. Och så kastar sig försvarsspelaren. Mm. Du vet vilken situation.
Ja. Där försvararen kastar sig. Ja.
Ja.
Och vill ha
offensiv foul. Och det är ju liksom, anfallsspelaren kan ju till och med stå stilla när han får bollen och ändå så flyger försvarsspelaren. Det är liksom, det tycker jag, det är, och där finns det ju många syndare alltså.
Kommer vi få namn här nu? Kommer du ha en lista på de värsta filmerna? Nej, du kör position mer eller mer situation.
Ja, jag kommer tyvärr inte ha några namn. Men jag ska jobba på det under resten av säsongen.
Ja, så får vi en svarta.
Ja, precis. Du ska göra en svart. Alla som lyssnar kan gärna hjälpa mig med situationer så kan jag peka ut. Tar jag på mig det.
Du kommer ha din egen svarta bok där. Jag hade min under VM. Det blir bara ett namn, men det kommer bli fler i din.
Ja. Ja, men under VM så vi pratade med Mersa där och Mattias som dömde VM. De var också inne på det här med spelare som hjälper domarna inom citattecken. Att det är mer och mer sånt. Spelarna kastar sig för att få offensiva fouler med sig. Liksom. Mm. Det tycker jag är mer illa om än de här mer hjälpa till situationer när man får knuff.
Mm.
Och då finns det ändå ett regelbrott i grunden liksom, som man ändå gör tydligare på något sätt.
Ja, och det är väl lite som man pratar om liksom, allting kan ju sägas vara förstärkningar, men det är väl lite mildare variant av filmning, även förstärkning. Alltså där man ändå får, ja, det skulle ju varit minst frikast ändå. Det är lite så som i fotbollen, alltså. Det är kanske anfallarens, alltså försvararen får göra rätt mycket mot en anfallare, och det är anfallarens enda sätt. Jag vet, Laul, min kollega, har ju drivit det där rätt hårt, att det är liksom den chansen en anfallare har att visa hur mycket man får utstå på något vis. Att man, man hade kanske kunnat stå, men man lägger sig.
Precis.
Ja.
Jag lyssnade på Offside podcast, Flink, som vi brukar göra. Och de hade en diskussion som jag ändå inte kunde låta bli och ta med här. Eller jag lyssnade på Offside podcast, och Offside podcast hade lyssnat på Nordgren Epstein i P1, radioprogrammet. Där de hade pratat om hur fotbollsspelare egentligen hälsar på varandra, hur de tar i hand, hur det har förändrats, det sättet. Genom åren. Det börjar ju med, som i alla idrotter, man vanlig hälsning. Man tar varandra i hand, god dag, hej. Men de menar då att det här har förändrats i, framförallt i fotbollen, där man gör den här lite högre
armbrytnings...
Ja, så sa de, armbrytningsgreppet.
Mm.
Mer av en high five situation.
Ja.
Som man ju ser hela tiden i fotboll. Det pratade de lite om när det har förändrats och vad som har hänt där, varför det blev så. De var inne på lite att det var kanske en manlighetsfråga, någon slags status.
Ja, och Schwarzenegger skulle ha inbörjat
den. Ja, precis.
Han var i Rovdjur, spelade i Rovdjuret där, den filmen från 87 någonting.
Ja.
Mm.
Och så tänkte jag på handbollen, såklart, där vi inte alls har sett den här utvecklingen. Den här höga armbrytningsgreppet ser jag vet inte om jag har sett det en enda gång hända i handbollen faktiskt. Dels kanske det beror på att det finns andra förutsättningar än andra. Det finns ju klister inblandat och man vill kanske inte hälsa så då. Det kletar ner överallt helt enkelt. Mm. Men domaren har inte klister, så där är ju...
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Den tydliga. Jag vet att när man dömde innan på seniornivå och man tittade på alla domare, så då hälsade domarna liksom på, de tog inte i hand, de tog på spelarens handled för att undvika klistret. God dag, sa de där. Nu är det ju, jag vet inte när detta har hänt, men nu är det ju fist bumps som är handbollens armbrytningsgrepp. Du vet,
med domarna?
Ja, med domarna.
Knytnäve mot knytnäve. Liksom.
Knytnäve mot knytnäve. Jag var i kontakt med Kurtagic apropå detta. Och han tillhör väl den yngre generationen domare. För han hade alltid gjort fistbump. Men det gjorde minsann inte jag när jag började döma. Och jag är ju ändå yngre än honom. Det kanske är olika beroende på var i landet man kommer från. Men nu är det ju fistbumps. Alltså nu när man har dömt lite ungdomsmatcher, sådana små kids som inte har klister, de kommer ju att göra fistbumps med oss efter matcherna.
Ja, det har man ju sett. Jag är ju själv med nu. Ja. Du vet vilken handbollsklubb?
Det är Sund, va?
Eller ja, IK Sund, precis. Det är nära där, ja. Mm. Nej, men det är också kul. Då går jag ju bakom killarna efter matchen då som tränare, och så ser jag, har också tänkt på det här nu. Varför gör de så? Och sen så, men jag tar ju alltid i hand.
Med ja. Men gör du det vanliga då? Eller du gör?
Nej, jag tar den vanliga.
Mm.
Men jag menar, det är ju, jag vet inte vad det är, det är 3-4 år till det blir klister för de här killarna jag har. Så att, nej. Men de vill väl göra som de stora då, och domarna går med på detta då.
Vad gör du när du hälsar på spelare? Så, du tar väl i hand någon gång, mixade zoner eller på någon träning, eller vad hälsar du då?
Men då tar gamla så hälsar som man hälsar på en gammal farbror. En gammeldags. Det gör jag nog. Ja. Det känns mest naturligt för mig också.
Förra morgon fick man ju vara glad att spelarna ens kom och tackade domarna efter matchen. Men nu kommer ju alla och tacka och gör sådana här fistbumps. Det är precis som att det har blivit lättare för spelarna att tacka domarna med den här rörelsen.
Mm. Men det tar ju också men det har nog bara införts också. Alla ska tacka domarna. Det gjorde ju nog inte jag på det viset heller. Alltså, först tackar de ju varandra och sen går ju alla förbi domarna.
Ja, det har
alltså, i de här ungdomslagen i alla fall så.
På det sättet har det blivit en mycket artigare tillvaro faktiskt.
Mm, mm.
Spelarna när de tackar varandra, det är ju fortfarande så är det inte i fotbollen heller att alla ställer upp och tackar. Men det gör man ju i handboll. De ställer väl inte upp som vi gjorde och när vi tackar domarna, publiken och motståndarna för en bra match och hurrar tre gånger. Hurra, hurra, hurra. Men de står ju ändå, de går ju ändå och klappar high five med varandra efter matchen. Det gör man väl på ungdomsnivå med, va?
Oh ja. Absolut. Och innan matcherna också är det ju också, men då är det high fives.
Ja, det är det vanliga. Det är inget konstigt grepp. Det är det vanliga high fives. Det är med mycket handboll, känns som. Det är inga, ska inte krångla till eller man ska inte vara cool eller så. Det är bara vanlig tack och hej.
Mm. Ser vi någon utveckling i det här? Finns det någon fara med...
Med hälsningarna?
Ja. Nu är vi glada att de fortfarande kör handboll. Alltså att vi vill väl inte, handboll, vi vill inte att handboll ska gå åt fotbollshållet, va? Med de här handbrytnings...
Nej, alltså man vet ibland, inte i mixade zoner, men det, man är ju ibland efter SM-finalerna och gör en sån här sändning från, vad heter det, banketten.
Mm.
Där är det ju tyvärr mycket den här high five. Armbrytningsgreppet. Då märker man att då spelar lite mer av banan är de kanske lite mer fotbollsspelare. Det är mer på planen de håller sig till fistbumps och vanliga high five. Så det är väl den vi ser gärna att den utvecklingen fortsätter, att vi håller oss till det.
Vi är ju på gränsen till stockkonservativa väl i den här podden kanske emellanåt.
Ja, kanske. Eller?
Ja.
Nu ska vi byta ämne helt, Flink. Du tog ju upp i förra podden att vi gärna ville ha lite förslag på kultspelare och jag såg på din Twitter-förfrågan att det har rasat in svar.
Ja, det rasslade till rejält, det får man lov att säga. Och det gjorde ju att man blev också, alltså man får man det gensvaret blev man ju rätt taggad direkt.
Du ville skriva en bok helt plötsligt.
Ja, det får vi se om det blir. Men... i varje fall fick det mig att försöka ta tag i det här redan till detta avsnittet och kontakta en av de här förslagen vi fick, och han hade vi nog också själva kommit på. Jag minns tyvärr inte riktigt vem på Twitter som kom just med, men det var någon eller
Henrik Högström, så jag kom med detta förslag.
Henrik Högström, ja, en gammal som man säger, kollega, konkurrent, var ju på Kvällsposten när jag flyttade ner till Helsingborg. Mm. Jag tror han är från Hästveda från början, inte så långt från Bjärnum, men han har varit för kopplingar ditåt. En rolig, bra man. Det var han som hade...
Ja, han var en av dem, det var nog flera, men jag tror att han var en av dem i alla fall.
Ja, han var nog först. Björn Lurch Andersson. IF Saab. Och en av de verkligt stora profilerna på 70-talet.
Är det okej att kalla honom dyngskytt?
Ja, det förstod jag. Han säger ju själv här att det var inga, han hade inte så mycket spänst då. Jag snackade ju runt då lite grann med, jag ringde ju Claes Hellgren för att kolla av lite vad det var, kanske Lurch skulle kolla. Ja, det var nog en annan, jag vill inte säga namn där då riktigt, men det var egentligen en annan jag skulle kolla som jag var på väg, och men jag fick inte tag i hans telefonnummer i helgen här så att jag kunde inte göra den. Men Lurch är mycket bra representant. Liksom första namn ut, känns det som. Helgen gick ju igång, jag twittrade ju det. Han berättade lite, han hade lite sån tankar nu att vi skulle göra en serie. Så där. Jag drog för honom också, kanske kunde bli en bok. Och han gick igång där. Vilka har du på listan? Så, och jag drog dem. Och han hade ju någonting på alla där, ju någon anekdot eller någonting så här. Va. Så att, han har ju mött många av de här spelarna också, han var ju aktiv många år. Och, så va. Så att,
Claes Hellgren i sig är väl i allra högsta grad ett av namnen som borde vara på listan i alla fall.
Så är det ju, men här vi är väl lite grann...
Eller blir han bortglömda kanske så?
Ja, lite åt det hållet va. Därför... I en första etapp försvinner ju de största Bengaborgsnamnen till exempel. För att de har ju hållit sig kvar så mycket. De är experter och de är tränare och de är vd och general manager och allt vad det är. Så man vill ju åt lite de här, och det är ju färgat av en själv också. Lurch är en sån som jag inte har något minne av. Han slutade spela 81 och då var jag 6 år. Och det finns ju inte så mycket heller från den tiden rent att hitta rörligt material heller. Men Lurch är ju alltså då förmodligen, och det pratar vi om, jag ska inte berätta allt vad vi pratar om i intervju nu som då kommer här nu ska vi ju säga. Vi har ju någonstans mellan 25 och 30 minuter lång intervju med Lurch. Men han var förmodligen den första svenska spelaren som fick ett par egna skor. Ett Karo som han sedan började jobba för. Eller om han gjorde redan då, vet jag inte. Ett par orangea skor. Och det finns några fantastiska reklambilder då. Bland annat en där han och Bobban Andersson är på samma bild. Och sen är det något han håller dem här eller har dem på sig. Vi kan lägga ut dem på Twitter. Folk lite så handbollsnostalgiker har säkert sett de här bilderna. De har fladdrat förbi lite så sociala medier under åren. Men om vi bara ska sätta in, för det blir lite så att jag gjorde faktiskt den här intervjun. Jag hade lite anteckningar framför mig, men jag hade inte riktigt årtalen och jag hade ingen dator framför mig heller när vi gjorde. Jag satt faktiskt i en bil och var på väg in till fotbollsmatch och gjorde intervjun som jag skulle jobba på. Men vi kan ju ändå dra, för att han var själv lite osäker på årtal. Jag vill ändå, och vi börjar också med att sätta in honom någonstans i kronologi, men i intervju. Men vi kan göra det redan här nu. Alltså, Björn Andersson född 1950. 1968, han var en jättetalang. Från Örebro, spelade i Örebro SK alltså. Flersektionsförening. Det sades i efterhand att de ville satsa på hockey som lade ner handbollen. Det var ju en klassisk handbollsklubb fram tills dess med många SM-guld. Jag vågar inte säga riktigt vilka år. Det var lite på 60-talet och sen också längre tillbaka tror jag. Så då lades det ner och han valde att gå till Saab, IF Saab från Linköping som var nyblivna svenska mästare, slaget Hellas då 1968. Han kom dit hösten 68. Han vann ISM-guld första året, alltså året 69 då. 1970 vann han skytteligan i Allsvenskan som högsta ligan hette. Det gjorde han också 71 och 72. Och sen tog Saab SM-guld 73 och 74. Och det var ju Hellas och Saab som var dominanterna här. Saab vann som sagt 68, sen vann då Hellas 4 år i rad. Innan de möttes i SM-final igen. Alltså att Hellas tog sig till SM-final. De mötte, mötte Hellas 3 SM-finaler. 68, 73 och 74. Och vann alla 3. Och han spelade också 3 VM. Alltså han spelade VM redan 1970. Det var att han blev skyttekung. Det var så ett år efter han hade vunnit JSM. Han spelade VM 74, VM 78 och OS 72. Där. Så han var ju en av de riktigt stora på 70-talet.
Innan svensk handboll blev alldeles toppad.
Ja, precis. Det pratar vi också lite om. Varför de inte var bättre. För det känns ju så här när man hör de här namnen på den tiden som säkert kommer att komma med i den här intervjuserien som vi nu har dratt igång med kultspelare. Alltså det är ju Basti då på den här tiden också och Böna Hansson och nu tappar jag några namn här men många lirare och så ju. Alltså många känns ju som att de borde vara ganska bra, men det var ju en otrolig dominans från öststaterna på den tiden så att de blev faktiskt sjua då i OS 72 med när hela 16 lag var med. Jag vet inte hur länge, om det var 16 lag även 76 och 80 sådär. För sen tar de ner på 8 och numera är det väl 12 lag tror jag. Och de spelade faktiskt, de blev sexa, spelade om femteplatsen i VM 70. Där han också var med, för jag tror att han hade för sig att den här sjundeplatsen i OS var det bästa. Kommer ni höra intervjun. Men det var faktiskt sjätteplatsen i VM 70. Men de var ju inte på den nivån som de kommer att bli senare. Och det pratar vi också lite grann om. Så att,
Ska vi lämna över till dig själv då och till Lurch?
Det tycker jag. Och hoppas vi att vi har någon ny kultlirare på något vis i alla fall. Antingen en intervju eller att vi har kollat upp eller lite så i nästa vecka. Vi har det som mål i alla fall att varje vecka ska vi ha antingen har pratat med, ha en intervju med eller i alla fall kunna presentera en kultspelare i den svenska handbollshistorien.
Det låter bra.
Ja, då säger vi så.
Tillbaka nästa vecka.
Absolut. Hej på er.
Hej.
Ja, Björn Lurch Andersson, ska vi sätta in dig i något sorts historiskt sammanhang, så är du född 1950, va?
Jajamän.
Och började i Örebro med handboll?
Började i Örebro, ja.
Ja, men då la de ner precis när du närmade dig seniortiden, va?
Ja, de la ner sin handbollssektion när jag var 17 år.
Ja.
Och då flyttade jag direkt till kommande säsong till Saab då i Linköping.
Och där blev det succé. Du gick du rakt in i A-laget?
Ja, och jag fick börja i A-laget första säsongen. Och dessutom tog vi junior-SM samma år som jag kom dit.
Och du var med där också, ja?
Jag var med där också,
ja. Ja. Men när tog inte Saab ett SM-guld där då?
De hade tagit SM-guld innan jag kom, det är alltså året innan jag kom.
Ja, de tog väl det, ja, precis.
Ja.
Och sen kom du och sen så vann du skytteligan 3 år i rad, va?
Ja, jag har inte riktigt koll, men jag, det var det säkert.
Ja, jo, men det tror jag att det var. Och sen tror jag efter de 3 raka åren, det var då ni tog SM-guld. För det var väl Hellas som vann där när du kanske vann skytteligan. Det var väl Hellas och Saab som fightades om det, va?
Det var, ja, det var vi och Hellas som fightades. Och, det måste ju ha varit runt 1972, va?
Ja, precis. Och framåt där. Och jag tror att det är så att Saab aldrig förlorade en SM-final. Spelade 3 stycken då mot Hellas. Dels den precis året innan du kom och sen 2 till om man förlorade alla.
Ja. Nej, det stämmer.
Ja. Och hur länge spelar du handboll?
Mentalt slutade jag väl i slutet på 70-talet. 78, 79. I samband med att jag fick väldigt mycket skador. Jag tog bort 3 menisker, jag hade korsbandsskada men jag slutade väl 81 egentligen.
Ja, okej, okay. Det var ett par säsonger där du inte var riktigt med mentalt.
Ja, man kan säga så här att första skadan så är man ju motiverad att komma tillbaka och träna som 17. Andra lite grann åt det hållet. Tredje, då är man lite grann knäckt. Och då hade jag alltså tagit bort 3 menisker i stort sett en per år. Ja. Och så fick jag då en korsbandsskada. Och då, jag förstår inte varför jag fortsatt något år efter. För jag var inte tränad och jag var inte motiverad.
Vad gjorde du? 3 VM och 1 OS, va? På 70-talet?
Ja, det stämmer.
Under en tid när Sverige var okej, men inte, det var inte medaljer. De kom 12, 13, 15 år senare då ju. Hur nära var ni? Hur bra var ni skulle du säga?
Ja, vi var aldrig nära. Jag brukar säga att jag tillhör de som spelade väldigt mycket och väldigt många mästerskap men aldrig vann någonting.
Ja.
Förutom SM då. Men vi var aldrig riktigt i närheten. Jag kommer inte, om jag på rak arm OS 72... tror jag vi kom sjua i slutrundan. Men det var väl bland de bättre placeringarna vi hade i ett mästerskap.
Ja. Konkurrensen var tuff. Det var öststaterna som dominerade på den tiden, va?
Ja, absolut. Absolut.
Har du någon uppfattning om varför, även om du så hade slutat och så, varför Sverige blev bra efter det där sen? Alltså, ja, man byggde upp det i 86, var man väl, blev man väl fyra, va, eller någonting?
Ja, min personliga åsikt är väl att den som la grunden till alla framgångar var ju Ragge Carlsson.
Ja.
Jag håller med honom som en av de bästa ledarna svensk handboll har haft överhuvudtaget. Sen att Benga Johan tog över och förvaltade och förädlade lite grann i både teknik och spel och hela den biten. Det är ju bara plustecken, va? Men grunden till alltihopa enligt min åsikt, det är Ragge.
Och det sägs ju, jag var inte med på den tiden, men att man började träna hårdare under Ragge.
Och mer målmedvetet. Han kom ju från Frölunda framförallt, och det var ju ett litet, så att säga, ett kollektivt tänkande. Jag tror att han tog med sig mycket av det. Jag spelade några gånger i ungdomslandslaget ihop med Ragge, och han var ju en lagspelare. Så att jag vill hävda att han låg bakom mycket av de stora framgångarna. Inte att ringa Benga Johan på något sätt, men det var nog med Ragge det började.
Varför tränade inte ni lika hårt och målmedvetet eller så? Hade det kunnat göra en skillnad, tror du? Eller var det så långt upp till toppen? Eller?
Nej, men visst hade vi. Jag vet inte vad man ska säga. Man kan inte skylla på att det var resursbrist. Men jag menar, vi hade ju våra jobb och vi hade väl den tid som vi kunde förfoga över. Och sen vet jag inte om vi hade förstånd nog att inse att om vi tränar ännu mer så blir vi bättre. Jag vet inte varför vi inte gjorde det.
Nej. Du jobbade vid sidan av hela tiden?
Ja.
Hur mycket tjänade man då, Saab, när ni var som bäst och var bäst i Sverige och så, om jag får fråga?
Ja, tänkte du på ersättning som spelare?
Ja.
Ja, du hade väl en slant för förlorad arbetsförtjänst, och så fanns det väl några matchpremier. Men några direkta ersättningar var inte aktuellt.
Nej.
Man hade väl ganska mycket fördelar. Man kunde komma loss från jobbet. Man så att säga, fick, hade väl en viss förståelse för det man gjorde. Men inte rent ekonomiskt att det låna pengar i plånboken inte.
Hur bra var, eller varför var Saab? Varför blev ni så bra?
Ja, men jag tror att vi hade, på den tiden då, de killarna som kompletterade, vi hade lagspelare som spelade upp för dem som skulle då både göra mål och som så att säga, hade andra talanger som avslutare. Och det var en bra mix, förutom en bra målvakt också.
Dra några av namnen så de som är lite äldre i varje fall får känna igen sig, förutom du själv då, vilka var nyckelspelare?
Ja, Lillblöta Jonsson, Lappen Enström, Olle Olsson var ju hos oss ett tag.
Ja.
Men vi hade ju ett skytte som var kanske det grösta på den tiden i Sverige.
Där du var en av dem?
Jaha, en av dem, jag vet. Men jag tror att vi hade något år att vi hade tre eller fyra man som stod för 70% av målen.
Ja.
Och sen hände ju, om man nu ska gå händelserna i förväg då, så hände ju det att jag vart ju skadad, Lillbröta fick ont i ryggen, Lappen slog sönder någon tumme, så rätt vad det var så följer de där 70% vart ju nästan bara 10-15 kvar, va?
Ja, ja.
Så att vi samtidigt som vi var starka och tuffa så var vi väldigt sårbara.
Ja. För så var det, att ni bara något år efter att ni hade vunnit SM-guld så åkte ni ur, va? Var det inte så?
Ja.
Ja. Och var det då i det där när ni fick, alltså några av stjärnorna fick problem, så att säga?
Ja, samtidigt fick vi problem.
Ja. Varför blev du så bra i handboll?
Va? Jag var lite större än de andra.
Det är väl oftast där vi hittar smeknamnet också, va? Lurch. Fick ja. Du, när fick du det? Och varför?
Ja, om jag kommer ihåg rätt så var det på något juniorlandslagsläge nere i Falkenberg, tror jag det var, man samlades på somrarna. Och i samband med det så introduceras ju den här serien Familjen Adams.
Ja.
Och jag vet inte om ja, jag har ingen riktigt minne, men jag tror att det kommer därifrån att om vi latchar lite med det, och så vart det, jag vart ett namn av det.
Hur tog du det? För att han var, vad jag förstått så var väl han, eller sett så var väl han, han var väl inte så fager kanske, eller så, var väl en stor jävla.
Det är ganska lika ut.
Ja, det visar du självdistans, men du hade inga problem med det smeknamnet?
Inte alls, nej. Inte alls.
Nej. Och det har levt med, fortfarande gör det, va?
Ja, det gör det ju inte i den närmaste kretsen, men folk som man kanske inte har sett på länge och så vidare, eller som kommer på att oj, det var ju han, då dyker det väl upp. Men, ja. Nej, men jag har inget problem med det. Alltså, för mig har det aldrig varit något negativt.
Nej, nej.
Det har snarare liksom, oh, vad kul, och sen så har det använts.
Ja. På den, du var ju en av de stora stjärnorna i svensk handboll. Det finns ju, du fick bland annat en egen sko, va?
Ja.
Karu.
Karu Lurch, ja.
Ja. Orangea.
Orangea, ja.
Ja. Har du kvar några av dem?
Det har jag, ja.
Ja, okej.
Okay. Ja,
varför fick du ut på det? Du var ju en av de första då ju, såklart, som, eller kanske den första handbollsspelaren i Sverige som...
Ja, jag tror det. Det var ju en liten historia runt det också, för att det var ju samma, det var 72 då när vi skulle till OS.
Ja.
Så tog man fram den där modellen, och sen tog man lite reklambilder, lite annonsbilder på mig och Bobban som också spelade för Karin. Så förstorade man mig och förminskade Bobban, och sen så hade man någon form av tema att det är inte, storleken betyder inte allt och så vidare.
Ja, jag har sett bilden, ja. Ja,
ja, du har gjort det, ja. Och det var ju lite rabalder där, för att det var ju att OS var ju på den tiden reklamfritt, va.
Mm.
Så man började säga, det vart aldrig något allvarligt av det, men på den vägen vart det.
Men det fanns ett litet hot där ett tag om att du kanske inte ens skulle få spela i OS, du och Bobban då, för att ni hade ställt upp på det där då?
Ja, det vart väl inte uttalat som något formellt hot, men man noterade det i alla fall.
Spelar du med de dojorna i München i OS?
Ja.
Ja. Ja. Vad minns du från OS då? Det brukar ju vara speciellt.
Ja, OS var ju en stor happening ända till de gick in och sköt.
Ja.
Då försvann ju både glädjen och engagemanget. Och jag vill påstå att vi tappade lite grann en omplacering på att... Sista, jag kommer inte ihåg vilken vi spelade emot, men efter det här hade hänt så var det ju mycket diskussion om att... avsluta OS i förtid då.
Mm. Ja, det var ju det här gisslandramat, palestinska terrorister och israeliska idrottsmän.
Ja. Och när vi spelade våran första match i slutspelsrundan då, så kom det in en av våra ledare och sa att det här blir det sista vi gör, nu kommer man bryta OS. Och det var väl ännu mera hängande huvuden efter det, va? Men så visade det sig att man tänkte om, eller om man ens... Ja, man skulle ju inte låta dem vinna på något sätt, så att spelen fortsatte ju.
Ja.
Men det var ju en helt annan, det var en helt annan sak då.
Mm. Mm. Hur var det, du var flygrädd, va? Eller var i fall som ung, eller under hela karriären, eller är du fortfarande, eller hur?
Ja, alltså, det säger jag att det är väl inte det bästa eller roligaste jag har att flyga, men jag hade någon form av cellskräck, eller när man, ja, jag gillade inte att vara instängd i slutna rum.
Nej.
Så att jag tog gärna något annat färdmedel om det gick.
Ja, men var det så också att till landskamp och så, om de andra flög, så tog du tåg någon gång?
Ja, det hände.
Hur långt var det längst då? Alltså, när du skulle till OS till exempel, hur...
Nej, då åkte vi. Alltså jag säger så här, att om det fanns möjligheter och tiden medgav, så... Men jag vet, vi spelade landskamp i Berlin och skulle till Prag. Då åkte jag nattåget och de andra flög morgonen på och så vidare. Så att det hände till och från. Men Sen i och med att jag var tvungen att börja flyga mer och mer i jobbet, så ja, så fick jag väl lära mig att hantera det också. Så nu kan man väl säga att jag reagerar inte alls på samma sätt längre.
Nej. Fick du med dig någon lagkompis då när du skulle åka tåg, eller du fick åka själv eller?
Jag åkte ofta själv.
Ja, ja. Du kom aldrig för sent så, det blir aldrig något.
Nej, jag missade väl något tåg någon gång, men ja. Jag dök väl alltid upp till matchen.
Okej. Du åkte på en av dina knäskador under VM 1978, va, i Danmark?
Ja, det var den sista skadan.
Ja. Stämmer det då att du i någon sorts vredesmod som gick åt 14 röda korvar och drack 2 öl?
Nej, det har ingen minne.
Nej, det är så att jag har ju kollat runt lite nu här med folk som kan känna till lite grann om dig. Så då fick jag höra den historien.
Ja, den har jag inte hört, men den var ju bra.
Ja, okej. Men det är inget du känner igen i varje fall. I så fall har du glömt det.
Nej, ja, det har jag glömt i så fall. Men det jag tror inte ens att det var riktigt sant heller.
Nej.
De två gör den kanske, men korvarna känner jag inte igen.
Nej, okej.
Nej, men vad som har hänt efter det, jag har ju bytt mina, jag har ju proteser i mina båda knäna.
Ja, det är så, ja.
Så att det fick jag ju hängande efter mig hela, ja, får jag väl nu hela livet då, för det går inte att ta bort på något sätt. Så att, det var inga roliga skador.
Varför blev det? Snabbade du dig tillbaka efter skador och så, eller alltså, körde för kort rehab och så, eller varför blev det så mycket problem?
Ja, så först, jag kommer så väl ihåg första skadan, det var alltså sista träningen innan vi skulle börja serien, så spelade vi 2 mål och jag går upp och skjuta och en av motståndarna då, eller jag, lagkamrat, ställer sig på foten och jag vrider den helt rätt och spräcker menisken så att den var bara i delar. Och det var första, och sen när man då ska tillbaks så gör man ju ofta så, för att skydda den skadade delen lägger man ju över på den andra delen, alltså den andra knät, som då fick ta onormalt mycket slitage. Så att det var ju som ett brev på posten nästa säsong.
Mm.
Så var ju den försliten och så där var det.
Hur efter karriären då? Du jobbade ju hela tiden. Vad har du haft för yrke?
Ja, det är en bra fråga. I slutet då, innan jag la av, så började jag jobba för Karu Titan. Alltså de som jag har haft skorna hos.
Ja, ja.
Och vi anlade en skidfabrik i Linköping som jag har varit ansvarig för. Och sedermera så tog jag över som vd för företaget ett par år efter det.
Ja, okej.
Så att det vill jag ha hållit på med sportartiklar, import, grossist,
ja.
Levererat till sportfackhandeln.
Vad är du, pensionär idag eller?
Jag sålde bolagen för 5 år sedan, jag är 69 idag, så att
ja.
Nu är jag bara med och ställer dumma frågor.
Ja, okej. Hur har du hållit kontakten med handboll då, efter att du la av? Har du varit tränare eller något sånt?
Nej, det har jag inte varit. Jag reste så väldigt mycket så det fanns ingen tid att få någon ordning på sånt. Och jag var ganska klar med handbollen när jag la ner, eller klev ur 81 då.
Mm.
Så det tog några år innan jag överhuvudtaget började gå och titta på det som sedermera varit Linköpings Lejon och som var uppe i en SM-final senare delen av 80-talet.
Mm.
Och sen har jag är på väg idag, ska jag åka in och titta på RP som då ligger i Allsvenskan och krigar för sin tid. Så att jag är med i någon så att säga elitgrupp eller vad man ska kalla det för, försöka rekrytera lite medel och spelare till att komma vidare i för RP:s räkning då.
Mm. Mm. Inga barn eller så som har spelat handboll eller?
Nej, inte. Nu håller jag på att övertala barnbarnen, men det vill sig inte.
Nej, okej. Så där finns ingen, det är ingen talang du har sett som har gått i arv så? Ingen som har ett jävla skott då?
Nej, det har jag aldrig fått fel åt.
Hur var det jag har också, som sagt, jag har kollat runt lite. Det finns de som säger att du var den första i Sverige som på riktigt behärskade, alltså, vad ska man säga, löpskottet, ett skottet i steget från 9 meter.
Ja, det vet jag inte om jag för, men jag skötte det ofta i steget, det gjorde jag.
Ja.
Kanske berodde på att jag inte kunde hoppa.
Men du var ingen, alltså jag minns ju inte dig, och jag har inte sett några bilder, alltså tv-bilder heller eller så, va? Men hur var ditt hoppskott då? Eller du hade inte den här otroliga spänsten som...
Nej, det vill jag inte påstå.
Nej.
Jag var tämligen långsam och ledde väl mycket på mitt skott.
Ja, men de säger också ett bra spelsinne med fina framspelningar och så en hel del.
Ja. Då är de snälla.
Ja. jag tänkte avsluta med några frågor som vi kommer att köra. Det är så här att jag kommer ju att prata med flera så här gamla, lite både av våra bästa spelare men också lite kultlirare så där. Och då har jag tänkt ha några stående frågor. Vem är den bästa du har spelat, som du spelade med?
Oj. Den bästa som jag spelade med, ja. Och om jag inte ska säga Lennart Eriksson i Hellas de gånger vi spelade i landslaget.
Mm. Vem är den bästa du har mött?
Ja, Groja från Rumänien.
Ja.
Det var väl han som introducerade hoppskottet i den form som det lever än idag. Det är nog den bästa.
Han kunde hoppa. Ja. Största ögonblicket i karriären?
Ja, vad ska jag säga? OS-deltagandet är väl en stor händelse. SM-medaljen är väl också en bra händelse, så att det är väl det någonstans man ska hitta de stora grejerna.
Något som tangerar den frågan kanske, men roligaste minnet från karriären?
Ja, då är vi väl också inne på SM-finalerna.
Du, vilken annan kultspelare tycker du att jag ska ta och ringa upp och snacka med? Vem skulle du vilja höra om?
Ja, någon som har någonting att berätta. Ja, det är ju typ Bobban har väl sin historia. Kurt-Göran Kjell från Ystad till Hellas. Lite bohemaktig bolltrollare.
Ja, men det är nog två som vi... Nu ska jag sikta in oss på framöver. Visst var det alltså min bild lite så av 70-talet att det fanns en hel del lirare då i landslaget. Alltså med Basti och Böna.
Basti, Böna Hansson, Bobban, inte att förglömma.
Nej, precis.
Så kom ju Roman Maschini in. Du har ett antal som var... Ja, som var riktigt duktiga med boll och förmodligen, jag vet ju att både Böna och Bobban spelade i fotboll, så var ganska framstående i det.
Ja.
Så att, jo då, det fanns en del bollkillar där.
Träffar du på några av de här gamla landslagskompisarna, de här namnen vi pratar om?
Mycket sporadiskt. Jag gjorde det när jag jobbade och var aktiv, så reste jag ju en hel del, som sagt. Då hände det väl att jag gick och tittade på handboll när jag var ute, eller om jag sprang på någon jobbade i någon sportbutik eller liknande. Så att, men nu för tiden är det väl, ja, det är Saab då, som har gamla Saab-killarna, har ju sina återträffar. Och
där var du med ibland?
Absolut, ja, absolut. Ja.
Fanns det någon, det var aldrig snack om att kunna bli utlandsproffs på din tid, va?
Jo då, jag hade samtal med ursäkta mig, med ett par spanska klubbar.
Jaha.
Men det var alltså inte på samma, utan det, då pratade man 6-månaderskontrakt och det var det hela, och det var ju under den tiden som man då, dels så läste jag, och så skulle jag ju försöka ha någonting att göra efter handbollen också, som inte bara var tillfälligt, va? Så att det vart aldrig några ja, det var aldrig några reella förslag och kontakter på det sättet. Men förfrågningar kom det. Det var väl då det började, kan man väl säga, när jag la av. Ja. Då började väl det ta fart. Va?
Ja, det var väl både Gilsén och Claes Hellgren. Jag vet inte om de var först ut ner till Spanien, va? Då en, ja. Ett par år efter där någonting när du hade lagt av.
Ja.
Minns du någon av klubbarna hette och så? Var det något som man...
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det kom via ombud också, så att jag har ingen, och det var som sagt ingenting att man satte sig ner och diskuterade, för det var aldrig aktuellt.
Nej, nej. Ja, mycket trevligt och snacka med dig, Björn.
Ja, tack.
Ja.
Samma.
Då, jag tackar så mycket då.
Ja, tack själv.
Ja, men. Då. Tack.
Ja.
Bra. Hej.